Thérèse d'Aquin av Émile Zola, kapitel 1. Längst borta på Rue Genegaud, när man kommer från kajerna, ligger Pont-Neuf-passagen. En mörk och trång korridor som leder från Rue Mazarin till Rue de Seine. Den är 30 steg lång och på sin höjd 2 steg bred och stenlagd med gulaktiga plattor som är nötta och spruckna. Glastaket över passagen är brutet i rät vinkel och svart av ingrodd smuts. Vackra sommardagar när en het sol bränner på gatorna faller ett gråvitt ljus ner i passagen. Kulna vinterdagar kastar rutorna bara natt över de klibbiga stenplattorna. En vanhelgad och vämjelig natt. Till vänster i passagen ligger mörka, låga, förfallna butiker som släpper ut kalla källardunster. Där finns bok-, leksaks- och pappershandlare, vilkas skyltningar ligger grå av damm i mörkret. Till höger ut med passagens längd sträcker sig en mur, och mot den har butiksinnehavarna slagit upp skåp. Namnlösa föremål, varor kvarglömda sedan 20 år, brer ut sig på smala hyllor som är målade i smutsbrun färg. En kvinna som säljer imiterade smycken har etablerat sig i ett av skåpen. Där säljer hon ringar för en spottstyver, fint uppsatta på ett underlag av blå sammet i en ask av mahogny. Pont-Neuf-passagen är inte någon promenadplats. Den trafikeras av jäktade människor. Hela dagen hörs ett smatter av brådskande steg. Ingen pratar, ingen stannar, var och en springer till sitt med nedböjt huvud och skyndsamma steg, utan att skänka butikerna så mycket som en blick. Butiksinnehavarna sneglar ängsligt på de förbipasserande som av något under stannar framför deras montrar. 3 gaslågor instängda i tunga fyrkantiga lyktor lyser upp passagen om kvällarna med ett gulblekt flackande sken som då och då tycks dö bort. Handelsmännen nöjer sig med dessa fattiga ljusstrålar som belysning åt sin skyltning. Det är bara inne i butiken de tänder en skärmförsedd lampa i ett hörn av disken så de förbipasserande kan urskilja vad som finns inne i dessa hålor. Där natt tycks råda dygnet om. 2 gula lågor från 2 skifferlampor sticker hål i mörkret i en pappershandlares fönster och ett flackande ljus i ett lampglas kastar stjärnglitter i lådan med de imiterade smyckena. Försäljerskan bevakar slumrande sina varor med händerna instuckna under sin sjal. För några år sedan fanns det mittemot denna försäljerska en butik vars buteljgröna trävirke svettades fukt ur alla springor. På skylten som var gjord av en lång smal bräda stod det med svarta bokstäver sybehör och på dörrens ena glasruta stod ett kvinnonamn, Thérèse Raquin, med röda bokstäver. Skyltningen bestod då av tyllmössor, manschetter och kragar och lite trikåvaror som dam- och herrstrumpor. Varje artikel satt bedrövligt upphängd på en ståltrådskrok. Där fanns även nystan av ullgarn, knappar och askar i alla färger och format, hårnät, knipporna av stickor, broderimönster och en mängd färglösa, urblekta saker som säkerligen hade slumrat på samma plats i 5-6 år. Fram emot middagstid om sommaren då solen brände med gula strålar på gator och torg kunde man då bakom mössorna i skyltfönstret urskilja en ung kvinnas allvarliga bleka profil. Nedanför den låga tvära pannan satt en lång och smal näsa. Läpparna var 2 tunna blekskära streck och hakan som var kort och kraftig övergick i halsen med en mjukt rundad linje. Man såg inte kroppen som försvann i mörkret, bara profilen framträdde, mattvit och genomborrad av ett vidöppet svart öga, vilket liksom trycktes ner av ett tjockt, mörkt hår. Om kvällarna när lampan var tänd såg man att det inne i butiken fanns en spiralformig trappa som ledde upp till första våningen. På väggarna satt skåp och montrar.